Du lyssnar på Webradio Areton.
Hej, jag heter Dennis Areton. Jag har precis fyllt 45 år och jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när jag blir stor. Ja, jag vet. Det är en sliten gammal klyscha. Men i mitt fall så är klyschan verkligen inget skämt. Jag vet verkligen inte vad jag vill göra över mitt liv. Precis som alla andra barn på dagis så hade jag idéer om att bli polis, eller läkare, eller brandman, eller astronaut. Eller något annat som alla andra barn sa att de också ville bli. Men egentligen så hade jag ingen aning om vad jag ville bli eller drömde om. Jag har genom åren tittat avundsjukt på de målmedvetna människorna som i mina ögon verkar ha bestämt sig. Och som har sina mål klara framför sig. Och som går all in. Men jag har också genom åren märkt på människor i min omgivning att det inte alls är någonting ovanligt. Att inte riktigt veta vad det är man vill göra av sitt liv. Det finns mängder av människor som inte heller har en susning om vad de ska bli när de har växt upp. Och då blir det genast en mycket större fråga. När jag vet att jag inte längre är ensam om att fundera på den. Behöver man verkligen bestämma sig redan vid 15 års ålder vad man ska jobba med resten av ens liv? Nja, enligt utbildningssystemet så ska man ju tydligen det. Men behöver man verkligen skapa sitt företag vid 17 och vara framgångsrik och miljonär på sin affärsidé redan vid 22? Nej, naturligtvis är det väl okej att vara riktigt framgångsrik i det man gör. Men det är faktiskt lika okej att misslyckas. Att misslyckas är ju bara ett av alla sätt som finns för att lära sig. Och det är också helt okej att inte veta vad det är man vill. Man måste inte ha hela sin framtid förutbestämd vid varje tänkbart ögonblick. Även om det naturligtvis kan vara till en hjälp. Det går faktiskt riktigt bra att ha lite lagom mycket planering också. Precis som det är lika okej att ändra sig under resans gång och staka ut en ny kurs mitt i livet. Eller egentligen när som helst. För egentligen så handlar det bara om mål och delmål. Vi ger oss ut på små missions genom hela livet. Med ambitionen att utforska livet eller uträtta stora saker. Det där med vad man ska bli när man blir stor förutsätter på något vis att man har en plan som ska förverkligas. Och att allt det där är färdigt vid det diffusa ögonblicket då man blir stor. Men när blir man då egentligen stor? Är det när man har slutat med napp? Eller när man har börjat i skolan? Eller när man har slutat grundskolan, gymnasiet eller universitetet? Eller när man har börjat jobba? Eller när man blir förälder? Eller kanske när ens egna föräldrar dör? Att försöka avgöra vad som gör en stor eller vuxen, eller vad man nu väljer för formulering, och vad man nu lägger för värdering i begreppet, det gör det hela bara än mer absurt. Människor når olika stadier av utveckling vid olika tidpunkter i sina liv. Och vissa av dessa individer kanske aldrig uppnår det som andra väljer att kalla vuxen, eller stor. Så med lite filosoferande över begreppet så väljer jag att ta tillbaka mitt klantiga uttalande och istället säga: jag vet precis vad jag ska bli när jag blir stor. Och jag har alltid vetat det. För ända sedan jag var riktigt liten har jag känt trygghet i att ha andra människor omkring mig. En parentes här är att det kanske har att göra med att jag är mellanbarn. I vilket fall, jag insåg tidigt att det var från alla dessa människor jag hade omkring mig som jag kunde ta till mig ny kunskap. Jag blev studietrött rätt fort i grundskolan, men jag har alltid törstat efter mer kunskap. Och det var allt för uppenbart för mig att den kunskap som förmedlades i skolan inte var den kunskap jag sökte. Jag sökte svar. Jag sökte svar på alla dessa spännande frågor som livet väckte. Jag ville se sambandet. Det som hela livsväven bestod av. Och jag insåg att alla människor som fanns i min omgivning hade olika mycket inspiration att ge. Det var därför helt logiskt att jag undermedvetet sökt mig till serviceyrken genom hela arbetslivet. Medan jag gick i grundskolan och gymnasiet så serverade jag hamburgare på en mindre snabbmatskedja. Och efter en kort tid som industrielektriker och sen som grafiker så hade jag skaffat mig extra jobb som väktare. För jag insåg att det var i mötet med människor som de verkliga lärdomarna fanns. Och jag hade ju bestämt mig. Jag ville ha ett jobb som innebar att jag alltid hade människor omkring mig. Här kommer låten Vidare med Adolfsson och Falk.
Vi söker efter ljus genom teleskopen. Vi letar efter liv där andra solar rår. Vi sänder ut ett rop och lyssnar efter ekon. Vi sträcker ut vår tro så långt det någonsin går. Vi drivs att finna svar, att se igenom illusionen, att sträva mot en gräns i en oändlighet, att lösa varje del av universums ekvationer, för att stilla för en stund vår vetgirighet. Vi söker vidare, vi vill inte stå kvar med en syn på vår omvärld som är begränsad och svår. Vi vill se vidare, förbi känna perspektiv. Vi har rymden i blodet, den är en del av vårt liv. Likt äventyrens skepp som besegrat oceanen, sänder vi vårt hopp på en hoppfull färd. Vi låter tanken sväva runt i galaxernas banor och letar kunskap om oss själva i varje främmande värld. För även du och jag består av stoft från en stjärna, liksom varje planet som svävar okänd och skön. Fast vi ljusår från varann, står vi varann så nära. För vi är alla barn av en och samma rymd. Vi söker vidare, vi vill inte stå kvar med en syn på vår omvärld som är begränsad och svår. Vi vill se vidare, förbi känna perspektiv. Vi har rymden i blodet, den är en del av vårt liv.
Halvt liv som sökare så började jag se ett mönster. Jag inbillade mig åtminstone att jag kunde skönja ett mönster. Jag tyckte att jag började få upp ögonen lite mer. Men det innebar också en mängd nya frågor och funderingar. Det blev faktiskt så många funderingar på livet, universum och allting annat
att min hobbyfilosofiska hjärna började känna sig lite stressad. Så till slut kändes det faktiskt som om en del inom mig var på väg att ge upp, som inte längre brydde sig om att finna svaren på de stora filosofiska grubblerierna. Eftersom det började kännas som för mycket och aningen så ogreppbart för lilla mig. Visserligen försökte jag ändå. Jag började med yoga och meditation, men jag trivdes inte så bra som yogi, så jag slutade lika snabbt som jag börjat. Jag fann däremot en helt fantastisk bok som heter Finn ditt inre lugn. Jag minns att jag ett tag använde den som en guidebok till mitt inre. Jag använde den så flitigt att jag insåg att jag var tvungen att plasta in den på samma sätt som elever gör med sina läromedel för att förlänga livslängden på böckerna. Den boken var speciell för mig. Idag fattar jag att den inte är ett dugg speciell. Den är bara en av alla andra självhjälpsböcker som finns. Men den var speciell för mig eftersom den öppnade mina ögon för en ny värld. En inre värld som jag tyckte var jättespännande och som nuddade vid att kunna ge mig svar. Men det var som att jag inte riktigt visste vilka svar jag sökte och därför ställde jag förmodligen inte heller de rätta frågorna. Och frågan är om jag ännu har lärt mig ställa de rätta frågorna. Jag vet faktiskt inte. Det finns ju faktiskt en skaplig chans för att jag om 10 år ser tillbaka på mig själv och förundras över hur lite koll jag hade 10 år tidigare. Precis som jag idag kan tänka om det som jag inte kände till för 10 år sedan. Däremot så har jag insett att mina tidiga försök på 90-talet med yoga och meditation, det var lite för tidigt för mig. Då funkade det inget bra alls. Idag däremot så ser det helt annorlunda ut. Idag yogar jag allt från 1 till 7 gånger i veckan. Och jag mediterar så ofta jag har en chans. Man behöver alltså inte staka ut alla sina planer en gång för alla. Allt har sin tid. Det som är tänkt att ske, det kommer att ske. Några år efter mina första tafatta försök att bli en yogi så träffade jag min fru. Och det var en verklig milstolpe i mitt liv. Och det kan väl egentligen vem som helst säga om sin äkta hälft. Men för mig så kändes det som att komma hem. Jag var inte längre ensam om att irra runt i livet med en massa frågor utan svar. Fast jag ska erkänna att jag ibland kände mig mer vilsen av att hitta ett hem än vad jag gjorde innan. För Petra framstod ofta som hon hade alla svaren. För min fru är en klok kvinna, och det gillar jag. Hon introducerade en helt ny värld för mig. Hon visade mig att på en kursgård i Värmland så brukar det hållas en stor festival varje sommar. Som var som ett litet smörgåsbord för sökare som mig. Jag minns från mitt första besök på denna flummiga lite New Age oas att jag var livrädd. Jag var för första gången i mitt liv fullständigt livrädd för att vara sökare. För tänk om jag skulle finna mig själv. Här kommer låten Wake Me Up med Avicii.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wild. Carrying the weight of the world.
but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up.
Jag lärde känna många nya intressanta människor på den kursgården. Och en av dem var en något provocerande poet och författare. Vi hamnade i flera spännande och framförallt väldigt givande diskussioner. Och jag måste erkänna att jag då och då kände mig lite väl provocerad av denna människa. Som utmanade alla mina begränsade sanningar. Och det var också väldigt givande. Idag har jag lärt mig desto mer om projektioner, så nu vet jag att han inte alls provocerade mig. Inte dugg. Inte annat än genom att vara en riktigt brutalt ärlig spegel när jag behövde se mig själv och mina egna mönster. Men jag lärde känna flera spännande människor på den här New Age-festivalen i personlig utveckling. Det ena gav det andra och snart hade jag fått upp ögonen för något som kallas för NLP. NLP står för Neuro-Linguistic Programming och det är ungefär vad det låter som. Jag brukar sammanfatta det med orden hur man lär sig tala med sin hjärna. Det svaret brukar framstå som tillräckligt kryptiskt för att det ska få en chans att utveckla svaret ännu mer. Och för mig så är det en samling verktyg för att lära sig hur vi kommunicerar, vad vi kommunicerar och vilka rattar vi kan skruva på för att kommunicera mer optimalt. Men vad är då optimal kommunikation? Det kan man fråga sig. Optimal kommunikation är inte bara ett enda svar. Att kommunicera optimalt är att anpassa sitt sätt att kommunicera till varje unik situation. Vilket gör det till ett nytt svar för varje ny individ man kommunicerar med. Och det låter kanske inte som något svårt, och det är det inte heller. Men vad som kan liknas vid ett andra språk för en människa kan framstå som något helt omöjligt eller åtminstone väldigt svårt för någon annan. Så det förutsätter naturligtvis en skicklig utövare. Och jag har framgångsrikt förändrat tillräckligt många av mina egna och klienters oönskade mönster för att ge Jante en riktig pungspark och säga att jag är riktigt bra på det jag gör. Men lite nykter ödmjukhet skadar jag aldrig. Så jag kan absolut erkänna att jag inte alltid lever som jag lär. Jag är människa jag med. Jag begår misstag, jag också. Och jag är precis lika perfekt som jag är. Med alla skavanker. Som alla andra individer. Jag är med andra ord en människa under utveckling. Jag med. Här kommer låten Perfect med Pink. Made a wrong turn. Once or twice, dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, this place misunderstood, misknown. Yeah.
is an ice cold beer. So cool in line, and we try, 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 but we try too hard, and it's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah!
Pink, hon är kanske inte den första artisten som skulle landa i min musikspelare. För jag tilltalas inte riktigt av den genren. Men hon är en riktigt cool artist och har många fina budskap. Och när jag lyssnar på intervjuer med henne så hörs det tydligt att hon är en rätt skärpt tjej. Och även om inte hela hennes repertoar passar mig så måste jag medge att ju mer jag lyssnar på hennes musik desto mer vill jag höra. Så idag är hon ett självklart val i musiksamlingen. Och jag ser fram emot hennes nästa platta när den nu kommer. Här kommer låten Try med Pink.
Just because it burns doesn't mean you're gonna die. You can't. try, try.
Men även om Pink är den artist som nu på senare tid är den som imponerat stort, så är hon inte den enda artist som har gjort stort intryck på mig. Den första låten jag fick chansen att spela i det här lilla programmet är en av mina absoluta favoritlåtar av Adolfsson och Falk. Adolfsson och Falk har betytt enormt mycket för mig genom hela mitt liv och min personliga utveckling. Eller åtminstone sedan jag upptäckte dem 1982 när de släppte sin andra platta. De hade släppt ett album redan 1979. Och de var med i Melodifestivalen 1978. Men på den tiden så var de helt analoga i sitt framförande och dessutom helt okända för mig. Album nummer 2 i ordningen var deras första experiment med syntar och deras nya elektroniska sound var en riktig hit. När signalen blinkar blå, det var deras första riktigt stora hit, som alltså ligger på platta nummer 2. Idag har de producerat många, många fler fantastiska album, men de har lämnat det syntiga bakom sig och återgått till att enbart använda akustiska instrument igen. Men deras låttexter genomsyras fortfarande av intelligenta budskap och insikter. Man kan säga att Adolfsson och Falk har varit mina bästa vänner i mitt tidiga sökande. Och det återspeglas tydligt i mitt eget musikskapande när jag försökte återskapa deras ohärmliga syntsound. Men det är inte bara musiken som format mig genom åren. Jag brukar säga att jag är en produkt av mina erfarenheter. Och det betyder alltså att det är mina erfarenheter som format vem jag är idag. Det inkluderar alltså alla samtal jag haft, alla debatter jag hört, alla debatter jag deltagit i, all musik jag lyssnat på och all film jag sett och även alla böcker jag läst. Men mest är jag nog en filmmänniska och det tydligaste exemplet på det är att jag tidigt blev löjligt fast i allt vad science fiction jag kunde komma över. Den 8 september 1966 så sändes det absolut första avsnittet av Star Trek. Det var ett stort datum i världshistorien, åtminstone för alla Trekkies. Sedan 1966 så har det producerats en bit över 700 avsnitt för tv, fördelade på 6 olika tv-serier. Och det har gjorts 12 filmer. Och det har skrivits hundratals böcker, både bra och mindre bra. Och en stor mängd av olika typer av spel, både brädspel och dataspel, har sett dagens ljus. Och det finns oräkneliga mängder med fanfiction. Manus till nya serier har skrivits. Och nu senast har till och med en ny serie baserad på karaktärerna i originalserien från 66 blivit verklighet med hjälp av Kickstarter-kapital. Och det som är lite sött, eller kanske hängivet, är att han som spelade Scotty för 40 år sedan, som inte längre finns med oss, hans son spelar Scotty i dagens fortsättning på originalserien. Det är nästan lika cool som att Leonard Nimoy fortfarande spelar karaktären Spock i den förra Star Trek-filmen som kom ut 2012. Detta skulle aldrig ha blivit verklighet utan en människas vision. Och det skulle aldrig ha tagit fart utan att en massa andra människor delade denna vision. Gene Roddenberry ses av många som en hjälte. 11 år efter att Rosa Parks, en mörkhyad sömmerska från Alabama, och en riktig hjältinna, var det fortfarande väldigt känsligt att ha andra än vita kvinnor och män på tv och film. Än mindre kunde man ha en ryss med i amerikansk tv. Om det inte vore för att symbolisera ondska på något vis förstås. Eftersom det här var mitt under det kalla kriget. Ändå har det ursprungliga Star Trek från 1966 en mörkhyad kvinna som kommunikationsofficer. En ryss är taktisk officer. Styrman på skeppet i Japan. Och kaptenens ständige föreläslagare, second in command, och etiska och moraliska kompass. Han är bokstavligt talat inte ens från denna värld. I princip varje avsnitt av Star Trek handlar på något vis om insikter och utforskande. Det finns till och med ett regelverk kallat Prime Directive som styr utforskandet och i vilken utsträckning man kan eller får lägga sig i en annan kulturs utveckling. Men det är inte bara därför jag gillar Star Trek, eller ens science fiction i allmänhet. Jag tilltalas av sci-fi för att det för det mesta representerar någonting helt nytt. Det är ett koncept som är helt olikt vår vardag. Det är så olikt den värld vi lever i. Bra sci-fi ger ofta stort svängrum för filosofiska funderingar på hög nivå. Även om handlingen ibland kan anses vara extremt förutsägbar, så innebär det oftast ändå någonting helt nytt som utspelar sig i en ny kreativ miljö. Och där är Star Trek återigen ett utmärkt exempel. För 40 år sedan kunde kulissen bestå av en stor sten mot en blå eller rosa bakgrund för att illustrera en annan planet. Då krävdes inte mycket mer kreativitet för att kittla fantasin. Lyckligtvis kan vi se lite mer påkostade kulisser i dagens sci-fi-produktioner. Då och då kan man till och med se att klädstilar och frisyrer inte bara är futuristiska med typiska 80- eller 90-talssnitt, utan mer genomtänkta och mindre tidstypiska. Och det är kul att se resultatet av kreativitet. Att se visioner ta form. Jag är inte helt säker, men jag tror att det faktiskt kanske kan bero på Star Trek att jag senare börjar utforska det här med etik och moral. Jag tänker att allt som sker, det sker av en orsak. Att jag började intressera mig för etik och moral och rätt och fel är nog knappast en slump. De etiska och moraliska värderingar vi går runt och bär på är ett resultat av all vår input. Det jag upplever som starkt oetiskt eller djupt omoraliskt kan en annan människa mycket väl se som någonting fullt normalt och inte alls så förkastligt som jag eller andra kanske tycker. Det beror helt enkelt på vad vi har för facit och vilka upplevelser som har skrivit vårt facit. Våra etiska och moraliska värderingar förändras dessutom över tid. Allt är dynamiskt, även våra åsikter. Jag brukar säga att jag är en rätt bestämd person, men jag lägger alltid till att jag aldrig är så bestämd att jag inte kan ändra uppfattning. Och det gör jag. Vår miljö, våra erfarenheter och iakttagelser bidrar till att vi reagerar och agerar på olika sätt. Och det är det som är så fascinerande. Att studera detta samspel mellan olika typer av input, som har så stor betydelse för vilka människor vi väljer att bli. Och det är en av de delar som jag ser som viktigast i ledarskap, när man leder andra till framgång. Ledarskap är för mig att vara lyhörd för andras behov, att låta andra ta plats, att leda andra i sin utveckling. Som med andra ord så är en bra ledare många gånger att vara en lika bra följare. Och nu bara för att markera att jag tänkte byta ämne igen, så tänkte jag kasta er rakt in i ett romantiskt drama i 107 sekunder. I, om ni frågar mig, ett av världshistoriens mäktigaste musikaliska stycken som någonsin skrivits. Det var Montagu och Capulet från operan Romeo och Julia, skriven av Sergej Prokofjev. Jag minns när jag började i sexan. Jag var 11 år och jag skulle fylla 12. Jag hade precis flyttat ifrån alla mina balla kompisar i Kista utanför Stockholm till ensliga Kungsängen som ligger ännu längre utanför Stockholm. Jag hade bytt ut den stökiga skolan i Kista till den töntiga skolan i Kungsängen, där ingen var lika cool eller skolkade lika mycket som mig. Där jag snabbt insåg att ingen heller hade lika stort behov av stödundervisning som mig. Och där jag lika snabbt insåg att min definition av cool behövde omvärderas. Och det rejält. Stödundervisningen jag fick, den gav lyckligtvis resultat. Och även om jag som sagt tyckte att skolan var extremt tråkig så var det inte acceptabelt att skolka. Det var bara domskallar som gjorde sånt. Så även om jag till en början tyckte att mina nya klasskompisar var töntar så var det definitivt min räddning att byta skola. Och det är de klasskompisarna, åtminstone en del av dem, som jag fortfarande har kontakt med idag. Det är tack vare det som jag haft högsta möjliga betyg i engelska varje termin från årskurs 6 tills jag tog studenten. Det blev en milstolpe att flytta till ensliga, töntiga Kungsängen och lämna det stökiga Kista bakom mig. Det var här jag började utforska skivsamlingarna på biblioteket och slukade klassisk musik som Beethoven, Mozart, Strauss, Vivaldi och andra genier istället för att bara lyssna på Iron Maiden och Ted Gärdestad. Det var här som jag kom i kontakt med friluftsfrämjandet, åkte på kanotläger, började med bågskytte och andra naturnära upplevelser. Sånt som jag numera uppfattade som normala grejer. Som inte var normala grejer för stökiga förortsbarn från Kista. Något som aldrig varit möjligt om jag inte hade förändrat mig själv och mitt sätt att se på saker och ting. Om jag inte ändrat åsikt, omvärderat mina övertygelser. Jag berättade i början av programmet om att man har mycket att vinna på att kunna ändra riktning. Min tanke är att det är minst lika viktigt att kunna ändra åsikt. För om jag inte är flexibel nog att ändra mig, så är jag inte öppen nog att uppfatta sanningen. Och med det menar jag inte min sanning, utan andras uppfattning om sanningen. Om jag är flexibel nog att erkänna andra sanningar än mina egna, så blir ju mitt liv så mycket rikare. Och jag ger mig själv möjligheten att omvärdera mina sanningar utifrån den nya information som jag får. Men det är min övertygelse just nu. Precis som det är min övertygelse att allt är möjligt. De hinder som finns är virtuella. Och att begränsningar egentligen bara är idéer. Så därför skulle jag vilja avsluta med en fråga. Om allt var möjligt, om inga hinder fanns, om inga begränsningar fanns, vad skulle du göra då? Här kommer What a Wonderful World med Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, them grow, they're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.